Du lyssnar på Systrarna Britton, en podd med mig Asabia, lilla syster och barnmorska.
Och med mig och Opoa, stora syster och doula.
Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i det.
Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap, men kanske mest av allt ökad trygghet för dig som lyssnar.
Ja, precis. Att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar.
Och förhoppningsvis blir det några skratt på vägen.
Stort tack att du lyssnar. Nu kör vi veckans avsnitt. Hej. Hallå guys, hur går det för dig?
Kom så ska vi.
Är du sugen på att podda?
Ja. Nu är jag väl.
Hallå, ni lyssnar på Systrarna Britton och idag är vi tre personer här. Det är jag, Asabia, och så är det...
Jag och Pokoa, jag visste inte om du skulle säga.
Och så har vi en jättefin gäst med oss. Vill du presentera dig själv?
Ja, men det kan vi göra.
Ja.
Jag heter Linn och jag är väl här för att prata om att... Ha ett självstående föräldraskap.
Ja, det är exakt det. Du såg frågan ut, men det har helt rätt. Tänk om det var något helt annat vi ska prata om. Precis. Vi ska prata om att välja att få barn på egen hand och att ha barn på egen hand. Du vet, det här, det finns ju inga som imponerar mig mer. Kanske folk som har tvillingar och trillingar tycker jag också verkar vara.
Ja.
Wow. Ja.
Sjukt. Faktiskt. Kul för er. Det kanske är jättekul. jag bara känner ibland att så här, jag är bara väldigt imponerad.
Ja.
Och man klarar ju mer än vad man tror, så är det väl.
Ja, men, ja, men absolut.
Ja, så det ska vi snacka om. Har du något annat du vill säga innan?
Jag vill berätta hur jag mår.
Ja, hur
jag mår
du?
Väldigt bra den här morgonen. Ja. Nej, jag har inget särskilt. Ja, jag mår bra.
Härligt.
Tack, hur mår du?
Mår bra. Ja. Jag är så taggad på att höra vad du har, allt du har att säga och berätta på.
Ja. Jag mår jättebra. Det är skönt att få komma ifrån, hemifrån.
Ja.
Mm. Det är skönt att få liksom åka hit, lyssna på musik. Det är en av de grejerna som man kanske kommer att prata om, att det är inte så mycket avlastning.
Nej.
Precis, kan jag tänka mig. Så det här är lite semester nu.
Nu har vi semester.
Ja, men jag menar det här bara kommer ifrån. Det är mycket så här mikrosemester, tycker jag. Jag har tagit om alla barn. Alltså, låsa dörren, ta en dusch.
Ja, absolut.
Det är en mikrosemester. Ja, sitta på tåget.
Ja. Det är superskönt att sitta på tåget och bara lyssna på musik utan att tänka på någonting annat än sig själv. Ha en kaffe och bara så här upptag med händerna med något annat än
en dinosaurie. Och så hör man någon annans barn gråta så här. Det här har inget med mig att göra. Det tycker jag är jätteskönt. Gråt på.
Luck with that.
Och jag blir och jag blir inte stressad av någon annan. Alltså förut kunde man ha liksom massa tankar och så här, funderingar. Men nu när någon gråter, man känner bara så här, ja, jag vet hur du känns.
Så är det.
Jag känner med dig.
Ja.
Ja.
Nej, jag blir absolut inte något. Alltså att folk ska hålla på att typ sucka och tycka att det är jobbigt. Nej, men det är noll. Nej, det är, snarare, jag tycker faktiskt det bara är lite skönt att det här har inte jag någonting med.
Ja.
Jag behöver inte lösa det. All sympati till dig.
Ja, och jag kan nästan till och med må lite bra när jag ser till exempel en treåring som får ett utbrott in public. För då känner jag så här, vad skönt.
Ja, exakt. Det händer
inte
andra.
Bara.
Och då ska man bara le till den där personen. Eller typ... Ja, jag vet inte. Någonting bara såhär, det här.
Kämpa.
Bra jobb att
exakt.
Kämpa, precis.
Exakt.
För att det händer alla.
Ja.
Nästan. Ska vi dra igång direkt? Det känns ju som att vi har...
Nu kör vi.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi har bett om lite lyssnarfrågor och vi har väl lite frågor själva, kan jag tänka mig. Det har kommit in ett gäng. Du kanske först vill bara berätta lite så här din bakgrund så vi vet
din story.
ja, men hur gammal är du, undrar jag. Jag undrar när du bestämde dig för att du ville ha barn och om du hela tiden tänkte att du skulle göra det själv, eller hur du kom fram till det och hur du har gått.
Ja.
Hela din livshistoria.
Nu tar vi alltihop. Mm. nej, men idag är jag 35 och jag valde, eller jag kom på tanken rättare sagt 2016 när den här lagen trädde i kraft med att man fick genomgå assisterad befruktning som ensamstående. Och då hade jag varit singel i ett år. Hade avslutat en långvarig relation och jag har alltid haft ett stort, alltså stor barnlängtan. Mm. Ända sedan jag var liksom 15 har jag liksom drömt om att vara gravid och jag har väl haft barn och så. Och sen när det tog slut på den här långvariga relationen så...
Hade ni tänkt att ni skulle bilda familj eller...
Ja, men det hade vi nog. Det har jag nog tänkt med alla förhållanden. Och jag har säkert stressat alla mina partners som jag har haft med barn också. För att jag har pratat om det. För jag har velat haft barn så länge.
Mm.
Men det funkade inte den relationen. Och då, för det första, 1 april 2016 så trädde lagen i kraft.
Mm.
Och det satte igång en liten, det sådde ett frö hos mig. Och då tänkte jag den sommaren att om jag inte hittar en partner som jag trivs med till nästa sommar så kommer jag ställa mig i den här kön och påbörja det här.
Var det något du hade liksom tänkt på innan som ens en val?
Ja, jag hade ju hört och jag hade sett det här med liksom åka till Danmark och att man kunde. Så ja, det har ju funnits hela tiden i bakhuvudet att det går.
Men nu blev det plötsligt enklare.
Ja, enklare och... Jag var ganska relationstrött efter den här relationen. Men jag dejtade på och jag var ute i den svängen i, vad var det, 1,5 år kanske. Men ju mer jag dejtade och ju mer jag liksom träffade folk så kände jag, alltså jag var så trött.
Ja, visst.
Det är jobbigt att stressa fram det. Och sen om det nu funkar och det är bra, då ska man också kanske vilja ha barn ganska snart. Det är liksom lite mastigt.
Ja, och man vill ha det med någon som man skulle gärna vilja ha varit tillsammans ett tag så att man känner att det är rätt person.
Ja.
Någon man vill vara.
Sen blir man aldrig av med dem, det är det.
Ja. Och jag kommer väl fram till när jag dejtade att det var drivkraften att var i en relation var inte det som drev mig.
Nej.
Utan jag liksom tänkte avla i huvudet.
Ja.
Ja.
Det var liksom så här, jag ska hitta någon att skaffa barn med.
Befrukta och, mig.
Ja,
liksom.
Exakt. Mm. Och det kändes befrukta inte mig. Rätt.
Hallå, befrukta
och det kändes inte mig. Rätt mot den jag dejtade. Och det kändes liksom inte rätt. Det var, jag ville inte liksom hitta kärleken.
Nej.
Utan jag ville bara ha barn och familj.
Hur la du fram det för övrigt? Alltså de du träffade då, för du dejtade lite, var det något du tog upp tidigt att så här, så du vet det här vill jag ska leda till familj?
Eller? Inte första dejten.
Nej.
Jag vill att
men det var du på Tinder så där, eller fanns det då?
Ja, jag var på Tinder.
Men jag vet inte exakt hur det funkar med Tinder, som jag har förstått det som att man måste typ vara ganska tidig med vad man vill ändå, så att det inte bara är knulla.
Ja, men precis. Jag var tydlig med att jag ville ha en långvarig relation.
Mm.
Men sen så började jag, det var någon som jag dejtade, ja men kanske 2-3 gånger som jag tog upp det, men då var jag ju redan i processen.
Ja.
Och då sa jag det att jag kommer liksom inte backa på det här. För att nu är jag igång.
Processen alltså att få bli gravid på egen hand.
Alltså, precis. Men om vi backar tillbaka till men jag dejtade och var trött på det och då kände jag redan efter ett halvår när den tanken hade gått, alltså januari 2017 var det väl, att säga nej, jag ställer mig i den här kön, för då kanske det lättar min ångest och min stress över att att få barn, utan då kanske jag kan fokusera på kärleken om jag ställer mig i den här kön.
Ja.
För då har jag det liksom
på
sidan av på gång. Ja. Så då satte jag igång med den här fertilitetsutredningen och som man behöver göra inför den här processen för att ställa sig i kön.
Är det långa köer även för det? Eller
liksom... Berätta lite hur det går till när man ställer sig i kön. Och...
Ja, när jag gjorde det kändes som att det var väldigt, väldigt nytt.
Ja.
Och det kändes som en längre process. än vad det är nu.
Och de har effektiviserat det lite.
Ja, för till exempel jag, de visste ju inte riktigt vart jag skulle vända mig. Jag ringde till någon barnmorska eller till gyn. De bad mig ringa till Sofia hemmet och sen så guidade de mig vidare till...
Var det inte Huddinge eller?
Var det... Nej, det, sen var det fertilitetscentret på Gärdet som jag blev liksom ihopkopplad med. Och där gjorde jag ja, men fertilitetsutredning med att kolla äggstockarna, ta massa prover och så. Och via dem hade de en psykolog och beteendevetare som man skulle gå och prata med för att göra psykologutredningen. Mm. Och vad jag har förstått idag så är det ju kliniken som anordnar, ja men så här, 45 minuters möte till exempel med en psykolog som de har.
Vad pratade psykologen om då?
Ja, du, det var nog det tyngsta av allt.
Ja, att det var det.
Ja, det var uppdelat i två samtal. Jag fick betala det själv. Så det var 2000 kronor per samtal. Ja. Och sen så första samtalet, jag var helt knäckt efteråt för att vi skulle gå igenom, alltså det var trauman, det var relationer, det var alla mina före detta partners, det var min uppväxt, det var min familj, alltså det var rubbet. Ja, men det här var på ett samtal först.
Aha, okay.
Så, och det var på 1,5 timme, ungefär 2 timmar. Och det, jag skulle berätta om allt. Hur jag hade dealat med allt, hur jag hade liksom tagit mig igenom vissa trauman och sådär.
Och det har jag ju... de vill efterforska är... om du är en lämplig förälder.
Ja. Ja. Och vad jag uppfattat idag så är det ju inte så ingående.
Nej.
Alls. Utan för efter första så var jag som sagt helt knäckt och jag bara grät och kände mig så naken och kände så här, nu ligger det här i hennes händer, pratade jag för mycket, var jag för ärlig?
Ja, visst.
Men det är såklart, jag ska vara ärlig och bara berätta och prata och så.
Ja.
Men efteråt var jag bara så här i chocktillstånd och var så här, nej, det här känns jättejobbigt.
Vad var andra samtalet då?
Andra samtalet gick mycket lättare. Men då pratade vi mycket om... ja, men hur ska jag prata med barnet om det här? Mm. Sociala nätverk och jobb. Ja, men hur jag har tänkt. Men det var nästan som att man undrade... när kommer de att ställa hur jag ska ha studenten för mitt barn?
Ah, för okay, det var så pass.
Ja. Så det var ju också väldigt... genomförligt med väldigt mycket. Och det tog också 1,5 timme.
Mm.
Ja, efter det samtalet, i samtalet när vi avslutade, då sa hon liksom att jag var godkänd, så att säga.
Ja, hon sa det direkt ändå. Ja, skönt.
Att hon inte såg några hinder och sådär.
Det var intressant att veta precis hur de gör. Ja. Vem som, ja, vad de tittar. Jag vet faktiskt några som inte har blivit godkända. Det är ju, men det känns som med allt annat att det beror nog mycket på vem man träffar.
Ja, men sen blev vi ju som sagt godkänd där, vilket det kändes ju som att jag var gravid då. Jag bara sprang ut och var helt överlycklig. Men jag kan vara Linn och förälder.
Ja, visst. Diplomet.
Ja, ja. Och samtidigt så var det som sjuk känsla. Så bara, men någon annan godkände just precis att ja, du får bli förälder om det går. Ah. Det var så konstig känsla. Men framförallt glad då. Och sen var det några till, ja men det var spolning av äggledarna och så. Och jag vet, juni 2017 så blev jag liksom placerad i den här kön.
Om det skulle, de gör alltså spolning och de kollar FSH och alla sådana saker. Är det för att man vill veta om det ska vara IVF direkt eller är det också ett hinder om man har svårigheter?
Nej, jag tror att det är för att kolla om...
vilken metod man ska börja med, okej. Okay. Mm. Inte så att man måste...
Nej.
Man får inte ha fertilitetsproblem.
Nej. Okay. Utan det är för att kolla vilka förutsättningar har du.
Rimligt.
Ja, exakt.
Och allt det såg okej ut, eller?
Allt såg okej ut. Mm. Ja, men sen var jag i kön då från i juni 2017.
Mm.
Och då stod det, de som har stått i kön nu har väntat 1 år och 5 månader.
Det var långt i räntan, man väl har bestämt. Mm.
Också när du hade ju blivit godkänd och bara såhär, nu är jag typ förälder.
Ja, exakt.
Hur långt det tog
det då? Det tog... allt som allt så tog det, alltså mycket kortare än vad som har trott. Det tog 11 månader från köplatsen till inseminationen. Så 1 år allt som allt eftersom det gick på första för mig.
Mm.
Vilket är så, jag är så tacksam.
Vad gjorde du under de här 11 månaderna? Undrar jag bara. Alltså satt du och typ väntade vid telefonen eller du bara levde ditt liv och tänkte att
jag
nu
levde
ska
mitt liv.
Vara fri och göra allt jag inte... kan göra sen typ. Eller
ja, jag levde mitt liv. Mm. Jag var ute på klubb och jag dansade och jag drack och jag levde
vi
på.
Kör vi maxa här.
Ja, och jag dejtade. Det gjorde jag ju. För jag tänkte att ja, men nu har jag ju ställt mig i den här kön. Och då testade jag på att dejta och säga det också. Att så här, jag är i den här processen för att skaffa barn själv.
Och hur var reaktionerna på det?
Mm.
Väldigt olika. Det jag vet, jag kommer ihåg två stycken som jag dejtade. Som jag tog upp det här med. Ena sa jag det mer för så här skrämsel. Skrämma bort honom.
Du ville alltså att han skulle dra. Så jag bara, okay.
Jag bara, jag släpper det här nu. Jag är inte orolig, så jag släpper det här nu.
Vad sa
nej, han? Men han blev ganska chockad. Han hörde av sig en gång efter det och var så här, ja, men jag har tänkt på det här och det känns lite märkligt för mig att inleda någonting. Och, ja, jag bara, nej, men det förstår jag helt klart. Vi kan avsluta det nu.
Så
det,
ja.
Men den andra, vi gick nog på en dejt först, sen två, på andra så berättade jag och så gick vi på en tredje. Det blir ju en chock för någon annan. Att säga, okej, hur ska jag tackla det här? Hur ska jag tolka? Vart ska jag vara i bilden?
Exakt.
Men där blev det en motsatt effekt. Han började berätta om sitt och att han hade svårt och han var liksom inte så fertil. Han har tänkt på det här och han skulle kunna liksom vara med mig på sidan av och han kan
okay.
Blev en helt annan.
Och var du öppen för det eller du var så här, nej, jag tänkte göra det själv.
Nej, eller då var jag väl kanske lite öppen, men ju mer vi pratade så jag vet inte vad det var, men jag blev gravid. Jag gjorde inseminationen när jag dejtade honom också.
Okej.
Okay. Det är svårt att komma ihåg allt. Men då jag var i processen och sen så inseminerades jag under tiden vi dejtade. Och sen visade det sig att jag var gravid. Och då sa jag att nu vill jag bara ta liksom, andas och ta en paus från det här dejtandet. Och bara få leva med mig själv i det här och förstå det själv först. Men sen så tog vi kontakten, men då var det mer, det var sexet han ville ha. Och det var inte jag så pigg på.
Det han ville ha.
Ja, och det märkte jag att jag försökte att dejta under tiden jag var gravid också, men då berättade jag ju det. Men det finns så konstiga snubbar som...
Det finns det verkligen.
Ja, men har någon slags fetisch för det.
Ja, men
förlåt. Ja, så, och det kunde, då blev det bara tack och hej för med alla dem.
Ja, sluta.
Det finns verkligen.
Ja,
jag förstår det. Okay.
Jag känner mig liksom helig. Och sen så kommer du här och smutsar ner mig.
Ja.
Bara med dina tankar smutsar du ner mig. Fan vad folk är.
Men då, jag la ju ner dejtandet. För jag kände så här.
Ja, jag fattar det.
Men det var inte det här. Nu känner jag mig lugn. Jag känner mig trygg. Det är ju exakt. Jag har nog aldrig varit så lycklig som när jag var gravid.
Mm.
Och mått så bra. Så jag vill inte ha någon annan. Jag kunde säkert utstråla väldigt mycket av flört och så. För
att du mådde så bra.
Jag mådde så bra. Ah. Och jag var ute och jag var och dansade. Och jag var på festival. Och men det var så kul.
Ja, ah, vad härligt.
Så det var... det var magiskt.
Hur var reaktionerna från din omgivning, dina vänner och familj och så när du berättade att du tänkte ville ha barn och göra det själv?
Ja, när jag berättade det, jag tror att många tänkte, alltså i min familj, att så här, ja, nu är det något sånt där galet igen som hon har kommit på.
Är du lite impulsiv så, eller?
Ja, men jag kan vara väldigt impulsiv och så här, spontant göra saker och ting. Allt ifrån att åka iväg till Spanien på en pilgrimsresa själv och vandra, jag och min ryggsäck, ta in 13 katter och göra om mitt hem till katthem. Gör en tatuering som är utomlands, alltså lite allt möjligt. Så jag tror väl att de tänkte så här, det här är en galen idé som hon har, som hon säkert kommer sen kanske släppa. Men de vet ju att jag har haft en stark barnlängtan, alltså hela mitt liv typ. Så det var nog inte, det var inte chockande för dem.
Nej.
Och ju mer när de förstod att jag var allvarlig med det här och seriös, så var de ju väldigt accepterande.
Mm.
Och stöttande. Och mamma var med mig när jag inseminerades. Inte bredvid, men i rummet utanför. Och jag kom och skickade bilder på hur jag såg ut innan jag skulle liksom gå in. Och så fick jag ett sms tillbaka. Ja, så där snygg har du nog aldrig varit inför ett samlag förut. Och jag bara, nej, jag har aldrig haft mamma som sitter utanför och väntar heller. Så det var, ja, men det var jättehärligt och mamma var jättepeppande och stöttande i det här.
Har du syskon?
Ja, tre stycken.
Du har tre syskon, ja, okay. Så hade hon barnbarn sedan innan?
Ja, min syster har fyra barn och min storebror har två och min lillebror har nu ett.
Wow, det är många, vad roligt. Okej. Och ska vi ta frågor? Eller säg, ja, då vill du berätta sen. Det kommer ju komma frågor om hur det är och så. Och leva. Eller hade
du jag tänkte fråga bara, hur valde du vem du skulle ha med dig sen när födseln väl, liksom när du skulle planera på själva födseln?
Jag tänkte väl de som jag känner mig som mest trygg med. Och jag är så glad att pandemin inte hade satt igång.
Nej.
För jag tog med mig tre stycken.
Ja, perfekt.
Och det var min stora syster, min bästa vän och svägerska och en annan bästa vän. Så vi var tre stycken som var med mig. Och vi hade
det
lite
så härligt ut.
Alltså det var,
jag sett på bild.
Det var magiskt.
Mm.
Det gjorde ont, ja, men det var
men det kan vara magiskt ändå.
Verkligen.
Ja, men när jag tänker tillbaka på förlossningen. Jag skämtade med min familj häromdagen att så här, jag är inte sugen på ett barn till just nu överhuvudtaget, men jag vill vara gravid och jag vill ha förlossningen.
Mm. De bara, men jag känner verkligen med dig.
Ja, och de var så här, det är det man vill skippa.
Nej.
Man vill bara, nej.
Nej.
Ja, inte alla såklart. Nej, men jag tycker också, jag känner verkligen igen mig det. Det är en grej vi skippade att nämna. Jag tror, kan du berätta hur det går till med donator? Det är ju lite annorlunda i Sverige hur vi gör här jämfört med Danmark till exempel. Hur går det till? Hur väljer man donatorn?
Ja, jag väljer ju inte donator, utan det är ju kliniken.
Det är en läkare, eller hur, som har det?
Precis.
Speciellt att ha det som jobb. Att man är liksom the matchmaker.
Ja, men precis. Och de tar ju, eller vad jag har fått veta, så tar de ju så likt mamman som möjligt för att det ska, ja, men finns likheter och så vidare. Men som i mitt fall så valde de bruna ögon, brunt hår.
Är du brunhårig på riktigt?
Ja.
Ja, jag tänkte på det också. Men man kan ju också,
jättekul om du kommer in blond för att du vill ha ett blond.
Ja, men exakt.
Men jag har pratat med en person om detta, så hon vill ju absolut att, om hon skulle göra det själv, då vill hon att det ska vara brunhåret, så hon skulle inte säga då att hon egentligen
blond. Så var jag färgad håret. Det är jättekul.
Jag tror till och med att jag hade rosa då. Så.
Vad heter det? För att i Danmark till exempel, där kan man ju välja lite mer. Jag vill ha det så här och så här, och kolla och läsa mycket om donatorn.
Ja,
jag vet
och
inte,
du kan
du veta någonting om?
Nej. Nej, det fick jag inte. Och om man går via landstinget så får man liksom ingen information på det sättet. Utan det är de som väljer. Men om man till exempel betalar, som i Danmark. Du kan ju få ha utökad profil. Du kan ha, beroende på hur mycket du betalar, så kan du se mycket mer. Läsa brev och allt och så vidare. Men för mig så kändes det som en, det var så skönt att slippa det också. För att jag vet inte alls hur jag skulle kunna välja.
Nej.
Då skulle jag sitta i två år och bara så här, kolla i kataloger.
Och hur fungerar det nu med donatorns, vet donatorn om, nej, donatorn vet inte om när spermierna har använts till, eller?
För då får man veta om man donerar ägg.
Jag tror det.
Då får man veta att
när barnet är fött, tror jag.
Att det har blivit en lyckad.
Okej.
Ja, jag tror det. Det som är i Sverige i alla fall är att det ska vara en öppen donator. Och i Danmark och så kan du välja att det ska vara stängd.
Vad innebär det här?
Att man ska kunna ta reda på, alltså barnet ska kunna ta reda på.
Efter en fyllt 18.
Ja. Mm.
För det var ju därför pappa slutade som donator. Där kommer jag ihåg att han sa att vår pappa var donator jättelänge.
Aha.
Och sen så när det var liksom att man var tvungen att vara öppen, så sa han att då var han tvungen att sluta. För att han var nervös. Liksom, för att han hade varit där några gånger.
Ja, för det är väldigt intressant det där med öppen och stängd. För det är ju väldigt mycket diskussioner nu kring donatortillblivna personer som skriver väldigt mycket och delar med sig av erfarenheter som är vuxna nu.
Mm.
Det är ju såklart bara först nu som de börjar vara vuxna och kan säga
exakt
hur de känner om att vara donator.
Och det har ju öppnat upp väldigt mycket hos mig. Saker som jag absolut inte har tänkt på innan. Saker som jag behöver börja tänka på nu. Men dels också det här med öppen och stängd.
Finns det möjlighet till stängd här eller nej?
Inte via landstingskön. Privat vet jag inte. Om man gör det via, alltså privat själv. då vet jag inte det.
Jag säger en grej innan jag glömmer, bara det här med utseende, att man ska matcha med någon som är lik. Mm. Det är ju uppmuntrare till, om man vill donera antingen ägg eller spermier, att särskilt personer som är, inte är vita, att gärna göra det. För det här kan vara jättesvårt att få någon. För det, man kan inte välja att vraka kanske. Och om man vill ha en svart person.
Verkligen inte välja att vraka. Nej. Många måste ju vänta alltså ibland i flera år.
Precis. Ja. Så det är om man vill donera och... Ja, även om man är vit, men ännu mer om man inte är det.
Ja, precis. Inte, jag tror också om du har östasiatiskt påbrå, tror jag inte heller
det är lätt.
Ja, icke-vit överhuvudtaget. Ja. Mm.
Det vet jag i alla fall, att om du går via landstingskön och får det, för då får du ju bekostat... så som jag gjorde. Mm. Då
var det därför du valde att göra det? Eller var det bara att du
för att det var en bra process, att man får 6 stycken försök eller 6 stycken inseminationer. Kan byta ut 2 mot en IVF om man känner att det inte går framåt. Och sen efter det, om det inte funkar, då får man ju bekosta det själv.
Mm.
Men det här med öppen och stängd, det är det som har pratats väldigt mycket om nu hos donatortillblivna personer, att det är, man tänker väldigt mycket på donatorn och på föräldrarna.
Mm.
Men det är inte så mycket tänk och prata om, nej, om barnrättsperspektivet.
Nej.
Och där är ju stängd ganska, men det säger ju emot det barnrättsperspektivet. För de får ju inte ta reda på då vart deras halva deras genetik kommer ifrån. Det är ju omöjligt om de inte då tar ett DNA-test och hoppas på att hitta något, kanske halvsyskon eller att donatorn.
Så löser det själva helt enkelt.
Så jag är ju ganska emot, eller försöker sprida kunskap att det är inte bra med stängd.
Nej.
För barnets skull. Och ja, det är mycket som skulle kunna förbättras enormt mycket. Som det här med att vid mogen ålder, vid 18 år, så får de ta reda på vart donatorn kommer ifrån. Eller
för då kan man behöver inte då söka upp personen.
Nej, utan då ringer man kliniken.
Och få lite information.
Ja, och jag vet inte, det är ju också väldigt diffust, men jag vet inte om de får ett namn.
Jag tror att man får ett, för att jag skulle ju donera ägg, och då tror jag att de sa att de skulle få namn och att jag skulle få skriva ett brev till, som då skulle kunna ge. Ja. Så jag antar, i brevet kan man ju skriva massor om sig själv om man vill det.
Jag hoppas att det inte bara är ett namn.
Ja, för de sa ju inte så att du måste skriva om det, men att så här, du kan skriva ett brev då, så att personen kan liksom få ett hum om liksom, sin bakgrund, sin biologiska bakgrund i alla fall.
Exakt.
Och sen så att, men ändå att liksom, de kan inte kräva något utav dig, liksom, men de måste få ta reda på vem du är åtminstone.
Ja. Vi kör några frågor. Mm. Vi har ganska många, det är 18 frågor. Så.
Oj!
Folk är intresserade.
Har du något nätverk med andra självstående eller ensamstående föräldrar? Eller känner du andra som är i samma situation?
Ja, det har jag. Jag har dels en bästa vän som också har gjort det här.
Ja, vad kul.
Ja.
Underbart.
Det är perfekt.
Jättehäftigt. Och hennes är 1,5. Så det är...
Så du är den ruttade också?
Ja.
Kan du säga allt? Nej, jag är inte sådär. Jag har en massa oanbedda råd och så.
Ja, precis. Men det känns mycket som att det är hon som stöttar mig i det här. Hon känns väldigt trygg i det här.
Ja.
Men sen så finns det ju väldigt mycket sidor på sociala medier.
Vill du tipsa om några?
Mamma på egen hand på Facebook. Det är väldigt stort. Och där finns det också små... grupper från den som är så här, men i Stockholm, i Göteborg, lite så. Och där anordnar de väldigt mycket, vi åker till Skansen eller vi gör det här, vi träffas av picknick.
Vad trevligt.
Och jag har inte varit med om, jag har inte träffat dem i stor grupp än. Men det är ju samma sak som Femmis. Det är också en organisation för de som ska få barn på egen hand. Och det var ganska nyligen jag blev medlem i den.
Är det något speciellt man måste göra för att bli medlem, eller är det bara att gå in på hemsidan?
Gå in på hemsidan och så är det någon medlemsavgift på, om det är 100 kronor kanske.
Mm. Och vad gör de? Jag har varit inne där på den sidan någon gång. Men...
De anordnar träffar, de har ju möten, de informerar om det är nya lagstiftningar och sådär. Men som sagt, jag är väldigt ny i den, för jag har inte känt behovet av att tillhöra något sånt. Men jag ser nu känna att det kanske inte bara för min skull, utan det är för Mios skull också, min son. Men eftersom jag har väldigt många runt omkring mig som jag har kontakt med, som jag kan träffa och så. Så känns det som att mitt nätverk ändå är stort som från självstående föräldraskap.
Är det så femis och mamma på egen hand?
Ja. Och sen via Instagram kan du också hitta hur många som helst. Ja, vi har ju väldigt många kontakter där.
Ja.
Där man kan dela och följa och så.
Har du något favoritkonto? Förutom ditt eget, Pillemarisk.
Ja,
du har låst konto nu, men man kanske får...
Ja, och jag har ju låst för att det är så mycket på Mio. Och sen så för att det blev så mycket sexistiska kommentarer. När man var gravid och när man ammade och lite så.
Mm.
Men,
jag är ganska skonad från det där, konstigt nog. Men ibland så dyker det upp en och annan.
Ja.
I wanna suck your milky titties och sådana här.
Åh, fy!
Wow, det är så jävla äckligt.
Ja, det är ganska... Obehagligt. Okej, är du klar?
Ja.
Skillnad på att vara självstående och ensamstående var det någon som ville prata om. Hon skrev att jag tänker att det finns många fördelar med att vara självstående. Och då tänker hon att det innebär att man har valt det själv. Jag paraphrase vad hon säger. Men själv är jag ensamstående och känner mig otroligt begränsad eftersom jag behöver anpassa mig väldigt mycket till mitt ex. Till exempel kan jag inte flytta till annan ort som jag hade velat eftersom jag behöver vara nära honom.
Ja, okej.
Jag vet inte om det är så man brukar definiera ensamstående. Nej. Själv. Men hon känner sig mer som ensamstående.
Ja, men det är väl lite därför jag säger att jag är självstående. För att jag, men det har en annan klang till det.
Sen är jag, låter mer positivt.
Ja, det gör ju det. Men sen så är det jättemånga som jag känner såhär, nej men ensamstående, det är det jag är. Mm. Så det är väl beroende på vad man själv känner sig bekväm med.
Ja, visst.
Men kan du se, det är väl klart. Eller kan du se några fördelar med att ha valt det, att just ha valt det själv snarare än att ha...
Ja, men jag har ju inget ex att behöva tänka på. Jag har liksom inget... I bagaget. Jag kan göra vad jag vill. Vi två kan åka iväg. Som hon sa, flytta till en annan ort. Det beror helt på vad vi vill. Jag behöver liksom inte anpassa mig.
Nej.
Om man säger som en följdfråga, vad tycker du är för och vad tror du är för och nackdelarna med att vara självstående? Nu är det svårt att säga om man inte har gjort på annat sätt, men...
Men fördelar är ju som sagt, du är inte begränsad till någon annan. Det behöver det här tjafset som kan bli med ett ex eller med det, i relation också.
Ja, verkligen.
Definitivt. Vad jag har hört så är det här det första året när man har första barnet att det kan bli väldigt mycket diskussioner. Och svårt att anpassa sig hur man ska hitta relationen och sådär.
Det är lite make it or break it. Antingen blir man nog starkare eller så brister det där.
Och det är väl det jag slipper, om man säger så. Jag får bara tänka på mig och mitt barns relation. Jag behöver inte tänka på någon annans. Jag kände att det var väldigt skönt och väldigt... lätt att vara småbarns, första tiden där. Jag tyckte det var jätteskönt att vara själv. Och jag tyckte det var lättare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, det var jättemagiskt att bara få vara i våran bubbla, göra vad vi vill. Det var jättehärligt. Men det svåra är ju, nackdelar är ju avlastning. Jag tänker, det har blivit mer nackdelar ju längre tiden har gått med till exempel treårsfasen. När jag tappar mitt tålamod eller när jag inte har tillräckligt med energi att inte kunna
ta 10 minuter.
Ja, jag behöver bara gå ut, andas eller jag behöver bara ta en promenad, ut och springa, vad som helst. Det är ju svårt.
Ja, för det är ju så kort varsel liksom, att det kommer ju helt plötsligt.
Ja.
Det är ju...
Och det var väldigt mycket svårare i och med att pandemin kom, vabbandet. Allt sånt skulle jag ta själv. I mitt huvud hade jag ju tänkt att någon annan skulle kunna vabba åt en. Och så vidare.
Precis, och du gick kan ju inte lämna honom då med dina föräldrar och så vidare.
Nej.
Så det har ju varit en väldigt lång period av ensamhet med att vara hemma hela tiden med ett sjukt barn. Eller förkylt eller snorigt.
Ja, för de blir ju sjuka. Alltså, inte jättesjuk, men jag menar förkylning, ja, det kommer ju stup, ja, men i
bara
kvarten.
Bara när man inte ens fick ha en rinn i näsan.
Nej, men precis. Nej.
Men har du, känner du att du har någon som du kan, du låter ju som att du har ett nätverk, du har din bästa kompis, folk du kan prata med om, ja, hur du känner. Du är också väldigt öppen på din Instagram.
Ja, ibland, ja, men är det. Det är.
Och det är väl jätteskönt att skriva av sig bara.
Ja, men det har blivit som ett terapeutiskt syfte på, ja, mig, mm, att dela med mig, eftersom, och det är ju också, ja, men som ett skyddsnät för mig och Mio, att jag har de här följarna, mm, och jag har ett låskonto. Jag kan berätta hur jag mår, jag kan få peppning, jag kan ge råd och stöd. Ja, men det
och
känns
pepp,
som
säkert.
Det har blivit som ett litet skyddsnät och terapeutiskt syfte att kunna dela med sig.
Värdet i att skriva av sig, det är verkligen.
Ja.
Det ska man inte förminska. Det är så kul. Jag har ju följt dig sedan du var gravid. Ja. För du var på, vad heter det?
Min mag och jag.
Heter du så? Just det. Just, för jättelänge så var på SVT. Kanske någon som känner igen dig därifrån. Där man fick följa några gravida i olika situationer. Och du gjorde typ lite just vloggar och sånt. Och sen tills du födde då. Det var så jag hittade dig. Och så tills nu, det är jättekul.
Ja, det
jag,
är där.
Vi har aldrig träffat tidigare, men det känns ju som att jag känner dig.
Ja. Ni har aldrig träffat tidigare?
Nej.
Nej, jag trodde som att ni
men
kanske
det är ju,
hade sett alltså, sen.
Det känner ju ändå. Det känns som att man ändå.
Ja, men
det
man känns som att vi har träffats. Vad roligt. Hur länge sedan var det här? Hur gammalt är ditt barn?
3,5 snart.
3,5. Kul för honom att få se.
Ja.
Vackert.
Hade du något mer på det? Jag kommer inte vara ifrån.
Fördelar, nackdelar.
Ja, men nackdelar, så jag tänker avlastningen.
Ja, och själv, alltså det här med att vi båda behöver ett break från varandra och vi kanske inte kan få det.
Nej.
Och det, kan du tycka något med kring, nu börjar bli lite äldre. Det kanske bara är positivt att man inte behöver dela liksom strategi kring uppfostran med någon.
Nej, men det är både nackdel och fördel där också.
Mm.
För jag lägger ju jag har ju ett väldigt stort ansvar över allt.
Mm.
Just.
Och då när det blir såna här svåra, om jag tänker kring, ja, men jag tänker väldigt mycket på mäns våld mot kvinnor, jag tänker på uppfostran, jag tänker på så. Och då är det ju väldigt mycket på ens egna axlar, mm, endast.
Eller du har ju också, det låter som att du har din lilla village på ett sätt.
Ja, alltså,
så det är ju inte bara på dina axlar,
nej,
men jag fattar verkligen vad du menar. Ja. Ja. Eller för, känner du så nu när pandemin, säger man att den är över eller? Jag tycker
jag
är över. Känner du att du har lite mer av den här att du har hjälp
community-känslan?
Jo, men det har jag. Och vi umgås väldigt mycket med folk. Och som sagt, han har ju 7 stycken kusiner och vi är jättetajta syskon.
Bor nära varandra?
Nu under sommaren, ja. Men min syster och hennes familj flyttade 1,5 år sedan till Papua Nya Guinea.
Oh, jävlar, det är ju inte nära.
Okej, det var inte
nej,
liksom flyttade till Göteborg.
Och nu har de varit borta 1,5 år och nu kommer de tillbaka.
Vad
och är här.
På Papua Nya Guinea?
Det måste vara jobb.
Ja, de jobbar.
Jag vill verkligen åka till Papua Nya Guinea.
Ja.
De har ju mycket Birds of Paradise, det är det som jag vet.
Ja.
Birds of Paradise.
Okay. Jag ville verkligen åka till Birds of Paradise.
Paradise.
Det ska bli mitt om jag heter Birth Center ska det nog heta
Birds of Paradise. Och det lovar mycket där.
Aha, okej. Okay. Så hon är långt borta.
Ja, men nu är de hemma under sommaren och till september. Sen åker de tillbaka 2 år till. Annars så vi hänger med folk hela tiden. Så vi har ju... Jag står inte där själv med min lilla uppfostran, utan det finns ju väldigt många.
Något att ta ifrån, för att det ska man komma verkligen ihåg. Det är ju vissa kvaliteter som Amat har, som inte jag har, och som jag tycker man vill ju använda sig av, fast samtidigt så kan det också bli svårt när man inte är helt i linje med uppfostran, eller hur sträng man ska vara, eller hur man säger till på olika sätt. Ja, men approachen kan ju vara lite... Det är absolut en anpassning man måste göra som inte alltid är helt lätt. Och sen kan det också vara positivt att behöva släppa lite. Att så här, mitt sätt kanske inte alltid är rätt. Eller i alla fall inte det enda rätta.
Nej. Mm. Nej, jag tror att det skulle blivit lättare i vardagen. Alltså så. Med både sin egen energi och för barnets skull att ha någon annan. För jag märker att han också kan bli väldigt trött på mig.
Ja, men just det.
Och bara såhär, bort mamma Linn! Liksom skriker han. Ja. Och då, jag bara, ja, nej, det finns bara jag här. Så. Ja. Men det, samtidigt så har jag ju egentligen ingenting att jämföra med.
Nej.
För jag tänker på tidigare förhållanden som inte har varit så bra. Så tänker jag refererar till dem och blir så glad att, ja, vad skönt att jag har det själv.
Ja, de är inte
för jag har inte haft det här trygga förhållandet. Jag har haft bättre och bättre förhållanden, men jag har inte haft ett riktigt bra, tryggt förhållande.
Gud, det har jag verkligen också tänkt. Tänk om jag hade blivit gravid med vissa av mina ex. Alltså, förlåt, kära till er. Det är inget fel med er, men jag vill inte
ha det. Men också jag vill inte ha mer alltså, att göra.
Exakt.
Gud,
inget fel på er, but I hate you.
Nej, men, jag vill bara inte behöva ha liksom, daglig kontakt med er. Okej, vi ser. Vad ska vi säga? Första, största utmaningen, men det har du ju typ svarat på.
Ja.
Hur tänker du kring att träffa en partner?
Mm.
Lättare eller svårare som självstående?
Jämfört med då...
innan barn.
Om du hade någon så är det kanske lite tabu att träffa en.
Kanske jämfört också med då, alltså om man ska säga då ensamstående, att har man en annan partner, kan det vara...
Jag har inget crazy ex som han behöver ta hänsyn till.
Nej. Så att det kanske kan vara
men det svåra, jag har ju börjat dejta.
Mm. Dejtar du nu? Sen.
Ja, det
hur
gör
går
jag.
Det? Berätta allt.
Vad heter de?
Ja, precis. Ja, nu outar jag här. Nej, men jag har, vad är det? Börjat dejta. Jag har haft, sen han kom, Mio, så har jag haft 3 dejter. Så det, ja.
Men det är med samma person? Eller?
Nej, utan jag har haft 2 stycken stolpskott.
Mm.
Och sen
han du berätta till dem att du har eller de vet
då,
att du
då
har
hade
barn.
Jag barn.
Ja, och det sa säger man direkt.
Ja, precis. Så det visste de.
Som att jag inte vet liksom, är det klart man eller det kanske inte är klart. Jag vet inte när man säger
nej.
Eller om du typ är det på Tinder
jo,
nu?
Nej, jo, vänta, då är Tinder och så har jag någon Bumble.
Mm.
Och jag har tagit bort den och jag har jag avskyr de där apparna.
Det verkar vara hatkärlek.
Ja, men det är så här, var ska jag ändå? Jag går inte ut. Alltså och träffar någon på stan och så går jag runt där med Mio och så. Det är inte så många. Ja. Skaffa en t-shirt till honom så här, min mamma är singel.
Ja.
Nej, men det är väl på gott och ont det där med att skriva med folk. Och,
men 2 stolpskott och en bra då?
Ja, men en som... Ja, jag dejtar nu. Eller har dejtat en gång. Får vi se hur...
Ja. Punkt.
Kanske blir en sommarfling, men det är också det här. Vi träffas en gång i halvåret, nej.
Ja,
nej,
men det är klart.
Det är ju svårt för att många som har barn också som man dejtar, det är också, då blir det ju...
Varannan vecka.
Medan jag har honom heltid. Så det är ju lättare med de som kanske har... en partner eller ett ex, att det blir varannan vecka. Mm. För då har de ju en vecka ledigt eller fri, så man kan dejta.
Ja, precis.
Men med mig så har jag ju honom heltid. Och det har ju vissa backat så här, det är väl lite svårt.
Mm. Hade du helst velat träffa någon som har barn eller helst spelar ingen roll?
Jag tror att det är enklare med någon som har barn, faktiskt.
Förstår.
Kanske förstående, ja.
Och, för en av de här stolpskotten som var väldigt intresserad, så där försökte jag få honom att förstå att så här, du kommer aldrig kunna bli alltså, mitt nummer 1.
Mm. Nej, precis.
När du ger in en relation med någon som har barn, så du kommer inte vara nummer 1. Om du hittar någon som är utan barn, jag försökte väl pusha lite där, att han skulle inte träffa någon annan. Men att det är ju lättare då, för då kan ni vara varandras nummer 1.
Mm.
Tills ni då, om ni vill ha barn.
Mm.
Men nej, det blir ju alltid nummer 2.
Mm.
För mig.
Ja, precis.
Och så är det ju. Så det är ju på något sätt tycker jag inte det. Jag tycker jag har ju mycket bättre självförtroende och jag vet vad jag vill nu när jag träffar någon. Jag kan ganska känna av snabbt. Men jag tror också att jag har startat, det är någon rädsla som finns också. Nu har jag ju varit independent så länge.
Visst.
Så jag känner väl att vem ska komma här och ge sig in i vårat liv?
Exakt.
Och det är därför jag vill kasta mig ut. För jag vill ju... Jag har inte gett upp på kärleken.
Nej.
Det är inte det. Och det var det som många sa i början. När man skulle skaffa barn på egen hand och ge sig in i det här, då var det jättemånga som så här, la huvudet på sned och liksom, aha, men har du gett, upp? Nej, men du kommer hitta någon. Ja, och du kommer hitta någon.
Alltså, okej, jag tänkte fråga det. Alltså, omgivningens reaktioner, var det lite så från folk
innan,
som...
Innan jag gick in, när jag berättade att jag skulle gå in i den här processen, eller att jag var gravid.
I kön.
Ja, eller kön och så. Då var det många som var så här, nej, men du kommer hit och du är en helt fantastisk person. Och jag bara, jo, men det vet
jag.
Jag
har aldrig sagt något.
Men det är ju... För då tänker folk att man har gett upp. Medan jag kände bara att jag har en extrem...
Men också att alla kanske inte vill... liksom, alla, nu har du inte gett upp på kärleken, men alla kanske inte vill ha den här tvåsamheten.
Nej. Exakt, och den var inte jag sugen på då. Utan jag kände att jag ville ha ett barn. Jag ville få känna... Ja, men det kändes som att jag saknade mitt barn istället för att längtade efter. Jag saknade mitt barn. Jag kände, ja... Så det var, nej, det finns en tidslim på att skaffa barn, men det finns inte på kärlek, så jag tar kärleken, ja, när den kommer.
Mm. Exakt.
Helt enkelt.
Vad var svårare respektive lättare än du trodde?
Ja, det känns som att vi har pratat lite om det, men...
Småbarnsåren var lättare. Alltså, man tänker sig kanske det här att, ja, men det kommer vara svårt med avlastning, men var det något som förvånade dig som var svårare? Eller som du sa, lättare tyckte du att det var bebistiden? Var...
Ja, den var lättare än vad jag trodde. För jag hade ju bara förberett mig och var så otroligt peppad för förlossningen och för graviditeten. Så sen när det liksom, han låg där, så var jag så här, nej, är det slut nu? Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte det. Är graviditeten och förlossningen slut nu?
Mm.
Det här är läskigt.
Mm. Ja.
Men sen så släppte det ganska snabbt. Så det var lättare. Men jag tror jag hamnade i en liten chock där på BB. Att det var så här, vänta lite, nu är han utanför. Är det klart nu?
Mm.
Kan vi backa lite?
Var någon kvar med dig då? Eller då säger folk hej då? Och så.
På BB?
Ja.
Min kompis var kvar, eller kom... De var kvar första dygnet, en av dem. Så.
Ja,
och sen så, men det kändes bara jobbigt, för hon var jättetrött. Och jag var upp och ner till Neo, för han var ganska liten och hade lågt blodsocker och sådär. Men sen så, då var det skönt att vara själv. Mm. Och sen så fick jag besök istället av min mamma och min syster och sådär.
Jag minns att du lade upp när du skulle gå och slänga soporna för första gången med honom. Och att det var så, du vet, när man är bara så här, hur ska det här gå till?
Vi ska gå ut.
Ja, nu ska jag ta mig ut. Och så det här mission. Och så klarar du det.
Jag klarade det.
Ja.
Soporna är kastade.
Ja. Och första 1,5 åren så bodde jag, då var det 3 trappor upp.
Men det var det, alltså du hade inte hiss va?
Eller nej, ingen hiss. Så det var 3 trappor, så det var, eller 3 våningar upp. Så det var 6 trappor upp. Och det klarade jag 1,5 år. Och det kan jag se idag. Alltså, hur gjorde jag det?
Men så inget som är lättare första tiden, men inget som är direkt svårare än vad du hade tänkt dig?
Jo, men det dyker upp saker hela tiden. Det är ju som nu är han i en 3-årsfas. Det är väldigt mycket känslor. Det är väldigt mycket som kan gå fel. Och den kan man inte förbereda sig på.
Nej, och det kanske inte heller har att göra med så mycket att du är
att jag är själv. Nej. Att jo, men lite det här med att jag kan ju inte ladda om.
Nej.
I och för sig, det kanske inte, jag vet ju inte hur det är i förhållande heller, men jag tänker att många gånger så skulle han och jag må bra av att jag bara så här backar. För man, det är ju svårt att komma tillbaka och... Ja, men det blir väldigt mycket ambivalens. Att man är så här, nej, nu ska jag vara lugn. Så kokar man inombords och så kokar man. Och sen så bara, vill man liksom bara skaka om. Och sen så bara, nej, jag ska ta det lugnt. Mm. Och så blir man väldigt så här ambivalent i sitt föräldraskap. Och det är svårare.
Mm.
Det är också svårt att tänka, alltså när man ska sätta igång med den här processen, att sitta och tänka på hur det kommer vara om 3 år.
Ja,
alltså, men det gör man ju inte... Alltså, jag tror jag väldigt få när de blir gravida. Alltså man tänker ju, om man tänker på något, så är det ju den absolut första tiden.
Ja.
Och sen allt annat är ju jättediffust på något sätt.
Hur tänker du kring att Mio bara, i citationstecken, har en släkt? Det är mitt största
Ågren.
Kommer de saknas? Svårt för dig, men du kan spekulera.
Nej, alltså jag känner att han har så otroligt stor familj. Ja. Vi är så många. Och man gör sin egen familj. Ja. Vi var hemma hos min svägerskas föräldrar över midsommar. De blev mormor och morfar för honom också.
Aha.
Så nej, där känner inte jag att jag har någon ångest över.
Det kan, man kan ju verkligen vara två och sen inte ha...
Och alltså, han har,
har ju
dotter har ju ingen farmor och farfar, för de lever i allra högsta grad, men ja. De är inget att ha.
Nej. Nej, precis. Och så kan det ju liksom också vara. Så det är precis. Ingenting...
Inga garantier.
Nej, och sen så tänker jag att när han vid mogen ålder eller om lagen ändras och allting sånt, så kan han ha syskon som vi kan ta och ta kontakt med.
Ja, hur fungerar det då? Om man vill göra det nu?
Nej, det
är
just...
Är det om man typ gör Ancestry.com?
Ja, och där är jag ju väldigt kluven. Och där pratar jag och min kompis väldigt mycket om det här. För att det är så här... Förut var jag så här, nej, men det är upp till honom. Och när han är 18, då får han välja och sådär.
Uh-huh.
Vilket jag mer och mer börjat känna att jag väljer att han ska träffa kusin, jag väljer att han ska träffa mormor. Alltså, det är ju ingenting han ska välja. Utan
nej.
Jag skulle vilja ha kontakt med hans halvsyskon eller syskon tidigare. För att bara, ja, det här är en del av din familj. Eller vår familj.
Jag kan ju höra av sig till dem i alla fall.
Jo, men hur?
Det var svårt.
Vi, och också, för det är ju stängd tills han är i mogen ålder som har fått röja på det. Och då är det så att då måste ju jag göra ett DNA-test på honom. Och jag tycker det känns väldigt läskigt att lägga upp honom på någon DNA-sida. Ah, jag vet
det är inte.
Inte
lätt.
Och också de här syskonens perspektiv, alltså man vet ju inte vad de vet. Eller hur? Om man kontaktar dem och de är barn, jag vet inte.
Men
då
har ju de lagt upp sig där.
Ja, då har de lagt upp sig där. Men...
Och det är ju för att man vill... Ta reda på vad man har för släkt ändå.
Och eftersom jag har gjort det... Jag tänker att om det är via European Sperm Bank, då finns det ju hur mycket som helst, känns det som. Alltså då skulle det kunna liksom vara vart som helst.
Men vad är det för något European Sperm Bank?
Det är den som de i Danmark använder och vissa av... Eller de flesta tror jag av privatklinikerna använder. För det är en stor...
Jag ser bara framför mig en massiv spermahylla.
Och där...
Som de här stora datorerna, du vet när det är såhär server, sådana man fast med bara spermier.
Ja, och det har ju varit jättemycket skriverier om hur det ser ut och alltså vilken kontroll de har på
hur många
allt.
Gånger
man får donera och så. I Sverige har det ju ändå mer kontrollerat.
Är det 4 gånger eller?
Det kanske du vet bättre.
Jag kommer inte ihåg.
Jag vet bara att de får ge
jag tror att det är inte ett
barn
stort problem.
Till sex familjer.
Jag tror, alltså med ägg tänker jag mig att det är nog inte ett jättestort problem att kvinnor bara donerar för mycket ägg.
Nej.
Alltså jag menar, för det är så himla...
Lite svårare att donera.
Ja, och ta längre tid och bla bla bla. Och att man också bara får donera tills man är 35. Så,
ja. Men det som stod spännande. Nu som jag läste igår, då var det ju att det var en artikel från UK som, där de har gjort en lag att nu ska de få bevara donerade spermier och ägg kanske i upp till 55 år.
Jäklar.
Det har varit 10 liksom.
Ja, det kan hålla så länge.
Ja, och där är jag också så tveksam.
Det är brist, eller?
Ja, jag vet inte. Jag såg bara att det var väldigt mycket skriverier om det. Det känns som att då har man inte heller tänkt riktigt på ur barnrättsperspektivet. För då kan du liksom, din donator med största sannolikhet kanske inte finns då.
Nej,
när du växer upp, du har inte du möjlighet till att få kontakt med den.
Ja,
eller ta reda på.
Det
känns jättekonstigt med 55 år. Men det är mycket som jag tror att man skulle kunna se över och göra mycket bättre. Men också det här med medicinsk historik. Alltså, kunna få reda på det tidigare för ett barn. Men nu är det ju, du får ju reda på donatorn om... Ja, när de är 18.
Ja, liksom ärftliga sjukdomar och såna här grejer. Men jag antar att... jag vet ju att de frågar om man har ärftliga sjukdomar. Men jag vet inte alltså, vad som är acceptabelt eller inte, om man säger.
Nej, de sa ju det. Donatorn är psykiskt och fysiskt frisk.
Ja.
Men man vet ju kanske inte så mycket mer.
Nej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En annan fråga är, om man funderar på att bli självstående förälder, hur kommer man igång?
Nu tror jag att det är bara att kontakta vilken klinik du vill. För när jag stod i kön så blev det rätt till vårdval. Så då öppnade privatklinikerna upp för att man skulle kunna välja dem. Och det förut var det bara via reproduktionscenter eller via Huddinge. Och där fick det snabbare. Så nu tror jag att det är bara...
Alltså en fertilitetsklinik.
Ja. Och säga det att man är intresserad. För då kan man få komma på ett samtal och så påbörjar man en fertilitetsutredning.
Kostar det pengar att få hjälp med inseminering / IVF?
Inte om du går via landstinget. Du får ju 6 försök då.
Är det helt kostnadsfritt eller är det något så här...
Vårdkostnad, jag tror...
Ja. Men om man gör det privat, vet du, vad kostar det ungefär? Har du någon aning?
Jag tror att den kliniken jag gick till så kollade jag upp. Och då var det så här, men kanske 14 000 per insemination. Sen finns ju alltid så här paketpris.
Och sen också om man sen... Ja, precis. Det beror också på hur snabbt, hur lätt det går att bli gravid.
Ja.
Också. Om du skulle vilja ha fler barn, vill du göra det själv eller tillsammans med någon?
Ja, vi stoppat med om du skulle vilja ha fler barn.
Mm.
Jag vet inte riktigt om jag vill det.
Mm.
Det får framtiden utvisa. Jag har
just
landat...
Nu är inte den.
Nej, och jag har landat i att jag mår så bra med oss två. Men om man träffar någon som det funkar med och man känner att det skulle vara
kul
med till barn, så då är jag liksom öppen för det. Jag har inte stängt dörrarna för att skaffa själv, och jag har inte stängt dörrarna för min partner, och jag har inte stängt för att det bara blir vi.
Nej.
Just nu är jag nöjd. Så jag vet faktiskt inte.
Nej,
jag tror att i mitt huvud tror jag att det är lättare att skaffa barn själv igen än med någon.
Mm.
Då undrar jag, kan du välja samma donator? Kan man säga det och få göra det?
Ja, om det finns kvar då.
Ja, precis.
För i vissa städer och så, eller vissa kliniker, så kan man köpa strån och lägga undan. Vilket jag försökte att göra. För att jag kom i tankarna och sen så ringde jag till den här kliniken och frågade om det finns kvar. Ja, jag har gjort det 2 gånger. Och då säger jag, men ja, det finns kvar. Och till 95% så försöker de alltid spara från om man har använt för att eventuellt för syskonförsök.
Mm.
Men, och då så bad jag om att jag skulle få typ lägga undan i 1 år. Eller 2.
Mm.
Men i Stockholm får man inte göra det.
Nej, okay.
Man får inte spara på eller köpa och lägga undan.
Okay.
Men om jag skulle göra det själv så vill jag ju ha samma donator i samma fall om det finns.
Mm.
Det kan...
Vad är din erfarenhet kring att tala med barnet om sin andra biologiska förälder, kallar de det för? Donator, jag vet inte, vad är rätt term? Andra biologiska förälder, låter så.
Ja, det där är ju också något som har ändrats med tiden. För jag sa ju, jag kunde ju rätta folk för att vara så här, när de frågade, ja men vem, är du inte nyfiken på pappan? Och jag sa, det finns ingen pappa.
Mm.
Det är en donator.
Mm.
Medan nu har jag liksom ändrat genom att följa det donatortillblivna personer, så har jag liksom uppfattat att det är ju inte upp till mig vad jag ska, eller det är upp till mitt barn vad den vill kalla sin andra genetiska del. Ja.
Mm.
Så jag har ju, och donator är så komplext och så, det är så långt borta för ett barn att förstå, och för mig känns det också så här väldigt långt borta. Så jag har ju börjat säga fröpappa till Mio för att han ska liksom börja förstå.
Fröpappa.
Bara för att liksom sen kunna se vart vi hamnar. Men jag menar, jag pratade med honom om donator och han gick ju bara alltid hämta en dator. För han kunde liksom inte förstå. Och vi läser ju massa böcker och det finns ju många olika böcker kring det här.
Mm.
Och sen så, men om han vill säga biopappa eller genetisk pappa, och, men det är ju så svårt nu.
Han är så liten.
Ja, visst. Men jag är ju öppen för det och jag rättar inte folk längre. För det är så här, jo men han har en pappa, men inte en social pappa.
Nej.
För att det är ju ändå hälften av honom.
Mm. Jag lägger väl så mycket i det här pappa. Alltså man kan ju till och med ha en... Vet vem det är, men du är ingen pappa för du är inte här. Du hjälper inte
Ja, till. Och det var ju exakt så jag tänkte att vara så här, men pappa det är något så mycket mer. Medans det är ju min donator. Det är ju hans andra hälft. Alltså, så jag känner att det får upp till honom vad han vill kalla det. Och därför skiftar jag ganska mycket. Så här, ja, men donatorn är jag, använder det ordet. Men det kan också vara biologisk pappa. Eller, det känns som att på engelskan kan man dela på det på ett annat sätt. Där är det ju så här, ja, det kan man kanske här också med far.
Men förälder, det tycker jag, det är inte det lite mer
biologisk
neutralt
förälder
än mamma och pappa? För mamma och pappa, som ni säger, det låter ju mer som någon som också, att man väljer att vara.
Jag precis tycker som typ man kan så med förälder. Men det är ju så här med språket, att man kan ju tolka och det är levande och man kan, det kan förändras. Men det är väl en bra strategi att han får bestämma hur han benämner. Har du någon tanke om i takt, nu har du redan börjat prata om det, så du har, jag antar att vissa kanske väntar tills
ja, jag tycker att du ska börja så tidigt som möjligt att prata om det så att det blir naturligt. Alltså till och med när du ligger vid skötbordet, alltså bara prata så att det känns naturligt för dig att prata om det. Ja, men hur det kom till och att mamma fick hjälp på sjukhus och ja, vi, just nu vi har ingen pappa eller någon som bor hemma hos dig. Vi har ingen social pappa så.
Vissa har
två mammor, vissa har två mammor, vissa har två pappor, vissa har en mamma, vissa har en pappa. Ja.
Fråga han, kan han fråga det? Alltså, ja, men han märker att vissa har två föräldrar. Är det någonting han själv tar upp ibland och frågar om, eller är det mest du som förklarar?
Nej, än så länge är det nog mest jag. Jag kommer ihåg ett tillfälle, vilket, ja men... Det chockade mig, för jag var absolut inte beredd på det. Det kanske var för ett år sedan när jag skulle hämta på förskolan. Och då jag kommer, och han blir jätteglad när han ser mig. Men sen skiftar det. Och sen så säger han att han vill att pappa ska hämta honom.
Mm. Och jag stod där och...
Ja, och då stod jag där och var så här... Okej, så du vill att pappa ska hämta vems pappa? Och så började vi prata, men då fick han ett utbrott. Och bara skrek att han sa, nej, inte du! Pappa ska hämta! Och då var jag liksom, ja men lite, då var jag i chock och var så här, vad tänker folk, vad ska jag göra nu, hur ska jag hantera det här? Ja men blev liksom så här gråtfärdig
här,
på något
sätt.
Jag
kan inte läsa sig till riktigt. Den
Nej, precis. Liksom. Och det hade han hade sagt pappa till alla män förut, samma sak som han sa mamma till alla kvinnor. Mm. Men det här blev så, och det har han bara gjort en gång.
Vad gjorde du då?
Nej, men vi pratade om det och jag sa det att jag förstår att du vill att en pappa ska hämta dig. Nu är det jag som hämtar dig, men jag förstår att du vill att en pappa ska hämta dig. Men då sa jag en pappa. För att han hade nog bara hört alla andra barnen. Ja, det var pappa som hämtade idag och det är mamma som hämtar. Och sen var det liksom inget mer med det. Sen kan han ju säga nu att han har en fröpappa och en morfar till exempel. Så då är han så här, ja. Och han vet att fröpappan har brunt hår och bruna ögon. Men annars så, nej, han har inte pratat så mycket om det.
Jag tänker också, man måste ju komma ihåg att alltså, för barn är ju den verkligheten man befinner sig i, är ju verkligheten.
Ja.
Och liksom, precis som någon som har alltså två mammor eller två pappor, att man kanske inte håller på och ifrågasätter det, för att det är det jag har. Och sen att andra har något annat, okej. Okay. Mm. Att det är inte något mer med det egentligen. Och sen så såklart, det kommer ju en tid och man håller ju på och jämför allt möjligt och att man kommer jämföra även det.
Ja, absolut. Jag tror att det kommer ju bli mer och mer frågor när man blir äldre. Men då är det lättare om du har tagit upp det redan från början, för jag tror att om du väntar tills 5 och börjar prata om det, då tror jag att det är ganska sent.
Också för en själv, som du säger, att man själv kanske
man måste
känner sig bekväm.
Och med barn i lekparken, som de frågar ju mest. Aha. Det här är så här, han och pappa, var är pappan? Är du gift? Alltså, det är där man får öva ganska mycket.
Tycker du det är jobbigt eller det känns lugnt?
I början tror jag att det var lite så här, ja, men nästan som man gick i försvar. Men nu är det mer så här, ja, han har en pappa, men han har inte träffat honom. Det har varit lättast liksom. Men barnen blir nästan mer förvånade idag att så här, va? Är du inte gift? Hur kan du få barn? Ja, jättekul. Men det går.
Ja.
Vet du?
Det är jättekul att barn är jättetraditionella. Ja. Du är inte gift.
Ja, men
utomäktenskapligt barn, det var det värsta.
Du vet inte, jag tror inte ens mina barn vet vad det är, att man kan gifta sig.
Nej.
För jag tror Ivy, även fast alltså min dotter, hon vet ju att du och Amat inte är gifta, men det är som att hon har väl fått också det här att så här, alltså i filmer och sådär, och vi gifter oss och får barn. Det säger man ju, alltså i Disney-filmer. Mm. Då ska ju alla hålla på att gifta sig i tid och otid. Så det är som att såhär, när man gifter sig, då får man barn. Mm. Det är inte heller att man är gift och sen så skaffar man inga barn.
Nej. Nu har vi inte många minuter kvar. Jag ska se om jag kan hinna med några fler frågor. Följer du konton av DCP och tar in deras POV?
Don't see people.
Ja, precis. Jag kom fram till det. Ja. Sist, DCP var okänt för mig, men jättespännande.
Ja.
Det är klart.
Det och det är som RP. RP, alltså resident... nu vänta, vad ska jag säga? Recent parent. Recent, vad heter det?
Jag vet inte.
Nu vet jag inte ens hur man ska säga det.
Receiving.
Ja, men typ som en, alltså man är
recipient.
Ja, parent, exakt. Ja.
Alltså att man är den som har tagit emot donationen.
Ja, exakt. Så det är det det säger de på
RP.
Exakt. DCP och RP.
Finns det svenska sådana här konton? Eller mest...
Ja, jag följer, vet jag, ett svenskt, men det skulle ju veta vad hon heter. Men... Ja, jag följer.
Jag har ju ett av mina favoritkonton som är Leontin.
Jag tror att det är...
Ja.
Leontin?
Ja.
Kärlek Leontin.
Ja.
På Instagram eller?
Ja, och hon och jag har ganska bra kontakt. Och hon är den som har gett mig så mycket mer styrka i allt det här. Med, hon är väl 25 kanske, så 23?
Hon är donatorbarn eller vad man säger.
Ja, och hon har ju, hon får ju berätta sin historia själv. Men det var ju på liksom, långt tillbaka. Som, det var ju 20 år sedan över. Som de var i Danmark. Så hon har ju kanske jättemånga syskon eller halvsyskon. Mm. Och sådär. Men hon har ju öppnat upp för mig med det här med barnets perspektivet.
Mm. Okej, men så du gör det och tar in deras perspektiv. Och det har du pratat om flera gånger.
Jag lyssnar väldigt mycket. Mm. För jag känner att jag vill bli engagerad mer i det här. För Mios skull liksom.
Adopterade. Det är lite samma. Man kan vara självkritisk också.
Ja, men precis. Jag tänkte ju inte alls i det här perspektivet när jag skaffade barn. Det var ju bara jag vill ha barn. Men det tänker väl alla föräldrar också, eller som ska bli föräldrar, att man vill ha ett barn. Mm. För många har ju tänkt att det är själviskt att skaffa själv. Men det är ju, då är ju alla som skaffar barn själviska. För man gör ju inte för att man vill få ett barn.
Det är ju en självisakt. Nej, precis. Det är,
det är inte för barnet.
Nej, så jag vill få ett barn som ska, jag ska ge den det bästa. Nej, men det är ju, du vill ju ha.
Och då är det
ju
jag som ska ge dem någonting det jag ska vara viktig för. Alltså det är ju en självisk sak.
Men jag tänkte ju inte så här djupt om allt. Utan då var det ju, det är det jag lär mig nu.
Mm. Vilka fallgropar är bra att undvika? Till exempel att beteckna donator som superhjälte. Bra eller dåligt?
Jag förstår frågan, för det är många, det har skrivits mycket om att så här, man säger att donatorn är, men berättar för barnet att så här, det är en supersnäll person och det är en dunder liksom, superhjälte. Ja.
Tack vare den finns det här.
Och att man höjer den till skyarna så att barnet har liksom en bild av att donatorn, att så här, när jag ska träffa den här donatorn sen eller när jag ska ta kontakt så är det någon, alltså gud. Som man ska säga, alltså, jättesnäll människa som sen kanske inte alls vill ha kontakt eller som kanske inte ens finns där eller som inte är den här jättebraiga personen. Så det tror jag man ska undvika. Att, så här.
Tror du att man gör det då för att man är bara så här, kanske har dåligt samvete själv? Eller så här?
Man kanske är tacksam. Alltså det som jag är jättetacksam över, den här donatorn, den här personen. Men jag kanske inte behöver höja den till skyarna, utan det är så här, det var en person som hjälpte mig och jag är tacksam för att...
För den handlingen.
Ja, och helt enkelt vara ärlig.
Ja. Och sen så det här med, jag följer den här fallgropen med att rätta alla att så här, nej, det finns ingen pappa, det är en donator. Och jag var verkligen hård på det. Så här, det heter inte pappa, det heter donator. Medan nu är jag väldigt flytande, för det är så här, men det... Jag kunde liksom inte se till att 50% genetiskt från någon annan, utan det var läskigt för mig att säga han är bara min.
Mm.
Medan nu är jag så här, nej, han har ju ett helt annat ursprung på andra sidan som jag vill vara öppen med, så att han ska få känna sig, han ska vara nyfiken, han ska kunna ta reda på det.
Mm. Han är ju ändå din.
Ja.
Alltså, det var också i början, alltså som med alla föräldraskap, att man måste hitta sin roll.
Ja.
Så är det ju.
Mm. Okej. Vad hatar man att höra eller få frågor om som självstående förälder från par med barn?
Nej, alltså nu för tiden så känns det ju mer som att man fått väldigt bara, alltså positiv respons, och ja, men det är bara positivitet. Medan det som jag nämnde för ett tag sedan, det här med i början, att de lägger huvudet på sned och så här, det blev så för dig.
Mm. Det kan man skriva.
Det kan man skippa. Eller så här, åh, men du hittar inte någon, eller? Ja, så.
Gud också. Sluta tyck synd om mig. Jag har ju tagit ett beslut. Ja. Bara, har du något avslutande tips som du vill ge till folk som är självstående? Eller på väg att bli, snarare. Alltså om man är på den resan. Eller? Ja, precis.
Det är på det spot. Det är alltid svårt att ha råd. Så här.
Det är något riktigt djupt.
Ja, men de som redan är, alltså självstående föräldrar, då vill jag bara skicka med att vara extra snälla mot er själva. För det, alla föräldrar har ju den här skamkänslan, och man får skuld och skam, och att man inte har tillräckligt mycket energi, eller man, ja, det är för mycket iPad, eller det är...
Man är tråkig.
Ja, man är tråkig. Ja. Man
tjatar och ja, säger nej.
Man skrek, man gjorde det här. Men ja, var snälla mot er själva. För att vi är ju som sagt själva i vårt föräldraskap, och ta hjälp av andra runt omkring. Berätta hur du mår. Det är ingen skamfylld att säga att man inte har energi, eller du ska inte orka allt bara för att du är själv.
Nej. Och de som väntar, pepp.
Kör hårt! Ja. Det är helt underbart!
Ja, vad kul. Jättebra.
Tack så jättemycket att du kom, Linn.
Tack.
Tack.
Jättemysigt.
Hej då, guys.
Puss och kram.
Puss och kram.